If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Fick vi en liten bok här. Se vad det var för någonting.
Ja, det är just byggnaden.
Ja, ja, ja.
Robban på cigarren är alltid behjälplig. Det är bara för att han vill att vi ska dricka mycket kaffe. Och röka cigarr får man ju inte göra här längre, så att nu är det bara kaffe han lever på. Välkomna till Gator och torg, en historisk podcast från Göteborg Direkt. Mattias Axelsson, lärare och historieexpert, och som också skriver i Göteborg Direkt, håller i den här. Men det är jag som heter Kai Martin, nöjesreporter för tidningen, som ställer lite frågor, och vi ska ha ett litet samtal idag om Järntorget.
Ja, det ska vi.
Järntorget är ju en hyfsat gammal plats i Göteborg, som ju egentligen inte har en jättelång historia, 400 år. Mm. Varför Järntorget?
Ja, alltså att vi sitter på Järntorget idag, det känns ju som en... Vi har gjort lite poddar om olika platser lite utanför Göteborg, men nu kändes det som att det var läge att ta sig in till mer centrala delarna. Och som du säger, så även om vi inte befinner oss i mest centrala Göteborg, så har det här ju varit en del av Göteborg och Göteborgs historia egentligen från start, kan man säga. Även om det inte har hetat Järntorget lika länge som Göteborg har funnits, så är det ju ändå en historisk plats som har funnits med oss väldigt länge.
Ja, Järntorget är väl bara något, vad är det, 140 år gammalt?
Ja, det är mitten på 1800-talet som platsen får namnet Järntorget. Och vi befinner oss någonstans i en skärningspunkt mellan olika platser, vilket är ganska intressant, tycker jag.
När vi, och det är det ju fortfarande. På något sätt så är det ju porten in mot Haga. Det är vägen vidare mot Majorna och nedför Linnégatan mot Slottsskogen och söderut och in mot stan, etc.
Ja, och just att det är liksom så här olika platser som möts. Alltså vi har, precis som du säger, innerstan innanför Vallgraven, men vi har också de här lite hippare kvarteren mot Långgatorna, och vi har Haga, som väl har väldigt historiska rötter, men som idag kanske snarare ska, som Ina Lundström, komikern, brukar säga, det är något 50-tals live som håller på med i Haga.
Men det har det nog varit sen, 70-talet skulle jag säga.
Ja, men också, det här att det har beskrivits som ett av Europas absolut coolaste områden av tidningen The Guardian. Ja, kom med på topp 10-listan, samtidigt som det är en plats där ni i Göteborg Direkt skrev en artikel för några veckor sedan om rån och narkotikabrott omkring Järntorget har blivit allt vanligare. Men det är ju, som vi ska se, inget nytt att Järntorget dras med de stämplarna av att vara en
Järntorget
orolig plats.
Järntorget har ju alltid varit en stökig plats. Jag bodde ju på Andra Långgatan, hörnet Nordhemsgatan, på 80-talet. Och visst, det var livat och det var mycket som hände. Men samtidigt så skulle jag vilja påstå då att det har eskalerat. Och det roliga då är ju att de artiklarna vi skrev, de fick ju sen en efterverkan i den betydligt större morgontidningen här i Göteborg, som har då resurser och möjligheter att göra större nedslag på det här. Så att vi var ju ute på rätt spår, som vanligt. Mm. Och det är ju härligt att kunna göra det. Men samtidigt vill jag ju påstå att jag tycker Järntorget på sitt sätt är ett rätt charmigt ställe. Det är ju, som du säger, en skärningspunkt. Det har ju sen nästan spårvägens start varit liksom en knutpunkt. Då jag var liten så vände ju nian här utanför. Mm. En vänslinga, den nian som då alltså gick till Långedrag, som var den fina spårvagnen, trots att den gick igenom farliga Majorna. Och där har ju hänt otroligt mycket.
Ja, just den här ombyggnaden som man gjorde beslutet på 90-talet, 99-2000 där, med att man knöt ihop själva torget med Haga. Alltså att man tog bort Vänslinga och att man tog bort vägen som går, eller gick runt Järntorget, har ju gjort att det har blivit mer av ett, alltså riktigt torg där man kan ha uteserveringar. Ölserveringen här bredvid har en uteservering. Cigarren som vi sitter på just nu har en uteservering. Och det blir mer av den liksom öppna platsen som man kanske vill ha i en stad. Det var det ju inte riktigt. Nu flyttade jag till Göteborg 98, alltså precis året innan man gjorde om här. Men min upplevelse är att det var inte riktigt den typen av torg fram till att man tog bort spårvagnen och tog bort bilvägen.
Nej, man tänkte nog inte på det som ett torg, även om det hette Järntorget. Samtidigt så har den ju liksom alla kriterier för ett torg. Vi har ju Tore Strindbergs magnifika brunn här utanför med alla världsdelarna. Det finns ju, har ju alltid funnits restauranger och lite kaféer. Och sen har ju de här kioskerna som är här, där jag, hur gammal var jag då? Jag gick nog i femman och skulle hälsa på en kompis ute i Sannarna, och då fick man ju stämpla med vikbara kuponger. Och vad jag inte förstod, detta var en helg, var att man bara skulle stämpla en gång, utan jag stämplade för varje byte, vilket gjorde att biljetten blev oläslig. Och naturligtvis på tillbakavägen så kom det en kontrollant som var en elak jäkel.
Så han på en jobbig tilläggsavgift.
Han tog med mig in i en av de här kioskerna som var deras, vad ska man säga, kontor då. Och så läste han lusen av mig, och så sen gick jag gråtandes hem då. Ja, alltså, utan att behöva betala någon avgift dock. Så han förstod väl att jag inte hade varit helt elak. Men liksom, det var ju inte så pedagogiskt. Men jag lärde mig nog i och för sig att stämpla efter det där. Men kioskerna, när kom de till?
De kom ju till i samband med en upprustning som man gjorde för ungefär 100 år sedan. Det är på 1920-talet faktiskt. Som man försöker liksom piffa till Järntorget. För Järntorget har ju sagt genom historien dragits med dåligt rykte. Det har varit liksom en stökig plats, och redan 1830 så skriver någon av Göteborgstidningarna att torget utövar en fördärvlig inverkan, särskilt på de arbetande klasserna, genom de vilda leverna som förs där.
Ja, du ser.
Så att det, och det är ju mer än, nej, nästan 200 år sedan som det här skrivs. Så på 1920-talet så gjorde man en upprustning, och då kommer de här två kioskerna till. Och där ligger ju nu, det är väl Pressbyrån som ligger i det ena, och en grillrestaurang, eller vad heter det, korvkiosk skulle man
väl
säga.
Men de omfattades väl också av den här renoveringen med torget då för 20 år sedan?
De har ju piffats till. De, när de byggdes så beskrevs de ju som rejält fula betongklossar. Och jag minns faktiskt inte riktigt hur, för jag som sagt flyttade ut i slutet på 90-talet precis innan den här upprustningen. Jag kan inte riktigt dra mig till minnes hur de såg ut innan. Och vilken upprustning som man har gjort med dem. Jag vet inte om du kommer ihåg det.
Nej, alltså jag har ju för mig att de såg likadana ut, fastän de har blivit omhändertagna och mer vårdade nu än vad de var då.
Nej, för tittar man
ut, skillnad.
Tittar man ut på dem nu, så jag tycker inte att de är så anskrämliga på något sätt. Man ser ju de här från fönstret där vi sitter på cigarren.
Ja, det är speciellt. Men Järntorget, namnet?
Ja, det tillkom ju 1867. Det är då man bestämmer att den här platsen ska heta Järntorget. Och tittar man på gamla kartor från, ja men säg tidigt 1800-tal, så är ju det här en väldigt, väldigt tom plats. Det är liksom en plats där det inte finns någonting, vilket är ganska intressant. Och det som har varit här innan det blir liksom det här torget som det är idag, det är ju att det har varit en järnvåg. Det är ju därifrån namnet kommer.
Det är så, ja.
Och en järnvåg, det är ju en plats där man helt enkelt väger järn.
Men det har man gjort rätt, alltså det gjorde man rätt länge, va?
Ja, alltså järnvåg har ju funnits i Göteborg egentligen sedan stadens grundande. Jag tror att den första järnvågen tillkommer så här 1624, bara några år efter. Och då ligger den i anslutning till rådhuset, alltså på nuvarande Gustav Adolfs torg nere i det sydvästra hörnet av Gustav Adolfs torg. Sen flyttar den till Brunnsparken på den här lilla holmen som är mellan nuvarande, vad blir det, norra och södra Hamngatan. Och sen i slutet på 1700-talet så kommer järnvågen till 1785, så börjar man successivt flytta all järnvägning hit till järnvågen vid Pusterviks-hamnen, när man bygger en bassäng på någonstans 180 gånger 80 meter där fartygen då kan ta sig in. Och då är ju fartyg som kommer uppifrån Värmland och Bergslagen, i princip allt järn som kommer därifrån går via Göteborgs hamn. Och då ska man ju komma ihåg att järnet och skogen, det är ju det som någonstans har byggt Sverige. Det är de två råvarorna som vi har att tacka för liksom, den ekonomiska framgången och industrialiseringen.
Det ska man alltid komma ihåg.
Det ska man alltid komma
ihåg. Ja, men det är väldigt grundläggande för Sveriges välstånd.
Ja, och just Göteborgs betydelse för exporten och även importen, men i det här fallet då exporten av järn. För Göteborg, Stockholm har ju historiskt i Sverige varit den viktigaste exporthamnen. Men under framförallt 1800-talet så väger det ju snarare över till Göteborgs fördel när vi har handeln med England, Storbritannien och deras industrialisering. Och sen den ökande handeln med USA som växer fram i och med att USA grundas på 1700-talet och sen USA börjar industrialiseras. Och den mesta av, eller det mesta av det järnet som vägs här i Göteborg och sen skickas vidare, det skickas ju till USA och exporteras till USA. Så under 1800-talet så ökar ju Göteborgs betydelse som exporthamn. Och all järnvägning i Göteborg, den sker ju här vid järnvågen. Så när man ska ge namn till den här platsen 1867, då finns det lite olika förslag. För Allén, den går ju bort mot öster, mot Vasastan. Så det finns de som föreslår att torget ska heta Allétorget istället. Men det blir Järntorget som blir namnet. Och sen har torget lite växelvis, framförallt i slutet på 1800-början på 1900-talet, kallas också för Trätorget och Möbeltorget. Men
av vilken anledning då?
Ja, Möbeltorget och Trätorget, det har ju att göra med det myller av små verksamheter och små butiker som växte upp här. Framförallt när järnvägningen började avtala, liksom när man avvecklar den i slutet på 1800-talet. Då växer det fram där Folkets hus ligger nu vid Olof Palmes plats. Så växte det ju fram jättemycket små verksamheter som framförallt var möbelhandlare och olika typer av träföretag. Det har funnits även tidigare.
Var det man kunde se resten av på Första Långgatan? För då jag var yngre så fanns det väldigt mycket lägre träkåkar där och bland annat var Vauxhalls danspalats och sånt där.
Ja, mycket, alltså husen stod ju kvar ganska länge. Och just anslutningen till Första Långgatan, eller Smala vägen som det hette tidigare, och Breda vägen som väl sträckte sig härifrån Järntorget till Masthuggstorget ungefär där Tredje Långgatan går idag. Om man tittar på gamla fotografier av Göteborg från sent 1800 och sen så in på 1900-talet, så är det ju en helt annan vy vi får, framförallt över hamnen och hamnområdet. För det ska man också komma ihåg att den här delen av Göteborg, här låg ju hamnen. Alltså vi är bara ett stenkast ifrån där fartygen faktiskt la till. Nu har vi ju Stena terminalen, ett stenkast härifrån. Men Göteborgs hamn under 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet, den ligger ju här i anslutning till Järntorget. Vilket gör att järnvägningen här vid järnvågen då inte alls är ologiskt att ha den här.
Och sen har du Järnvågsgatan här i närheten också ner mot Pustervik. Signalerar kanske än mer än Järntorget egentligen.
Och det finns väl även en busshållplats som heter Järnvågen, ja, tror jag, som ligger också i anslutning här till torget.
Byggnationen, hur har den successivt tagit sig uttryck? 1867 ska vi säga, så såg ju inte det här torget ut som det gör idag. Jag kan inte tänka mig att det finns en enda byggnad från 1867 som är här nu, va?
Nej, att det har ju förändrats oerhört mycket. Alltså en person som skulle varit här 1867 och som skulle ploppa, om vi säger, gör ett tidsexperiment och den personen skulle ploppa upp här idag, så skulle den personen överhuvudtaget inte känna igen sig. Den byggnaden som vi sitter i just nu är väl vad jag vet den äldsta byggnaden just runt torget. Det är ju, vad blir det, Järntorget 6 är adressen på hörnet. Det är ju där Bishop's Arms ligger nu i bottenvåningen. Där låg ju den första ölstugan Tullen, som inte har någon överhuvudtaget anslutning eller anknytning till nuvarande Tullen. Och huset är då byggt i slutet på 1800-talet. 1896 är en uppgift vi har fått här från Robban på cigarren. Vi litar på honom starkt i frågan. Och sen har vi ju det huset som ligger snett emot oss här, det vill säga Nytidhuset. Jag vet inte om det kallas så längre. Det är ju där Socialdemokraterna har sitt högkvarter bland annat, och Arbetet Nytid fanns tidigare. Det byggs ju på 1950-talet och på samma sätt som Folkets hus på andra sidan vägen, så är ju det
Som byggdes på 40-talet.
Ja, jag tror det står färdigt i början på 1950-talet. Att Tage Erlander inviger det i februari, om det är 52 eller 56.
Draken är i alla fall invigd 56. Nytidhuset då, där låg ju på Arbetarföreningens hus tidigare. Mm. Och det byggdes väl 1901, va? Tror jag.
Ja, det byggs på i olika omgångar. Jag tror att det är ännu tidigare, att det är från 1880-talet som man liksom har de första delarna av det gamla huset. Okay. Och sen så byggs det på successivt under sent 1800-talet och början på 1900-talet. Och det är ju en helt annan typ av byggnad om man jämför med det husen som står idag. Det är ju mer likt det huset som vi sitter i, alltså Järntorget 6, bygger mer i
jugendstil. Vet du varför det revs?
Jag har faktiskt ingen aning om varför det revs. Jag tänker att det ligger i samklang med mycket av det som hände under 40-, 50- och 60-talet. Alltså vi har ju katastrofala rivningar här i Göteborg runt om. Och att det huset helt enkelt blev för gammalt. Att man inte kunde använda det på det sättet som man ville med en växande arbetarrörelse och liksom växande behov från socialdemokratin och fackföreningsrörelsen och liknande. För det huset som det var tidigare, det användes ju som ett folkets hus med teatrar och biografer och filmvisning och föredrag och liknande. Så att det var liksom ett allaktivitetshus när Göteborgs arbetarrörelse tog över det.
Vi pratade lite grann om spårvägen. När var det spårvägen kom till just Järntorget och vilka sträckningar var det som den tog sig uttryck?
Ja, alltså vi har ju spårvagnar och spårvägar och linjer här sedan liksom 1800-talet. Och det som är lite intressant, alltså det är ju en väldigt tydlig knutpunkt idag, precis som du sa tidigare, så kan man ta vagnen härifrån till via Masthugget och Stigbergstorget till Majorna hela vägen till ut i Långedrag, och du kan ta spårvagnen till Frölunda och Tynnered, och du kan även ta vagnarna in mot stan, mot Vasastan här. Men 1902 så gick faktiskt den första elektriska spårvagnen som trafikerade Göteborgs spår härifrån Järntorget. Och det var Järntorget Slottsskogsgatan som körde. Och ett par veckor efter den liksom premiärturen så öppnade sträckningen för allmänheten, och då körde man elektrisk spårvagn var tionde minut, så det var en ganska hög turtäthet.
Men då gick den första Långgatan och Stigbergstorget?
Ja, den gick via Majorna till Slottsskogsgatan, alltså den rundan som, vad kan det vara, trean går idag ungefär.
Men sen då hojtar Robban i bakgrunden, nian gick ju här, och det har han ju rätt i, och det var vi ju inne på förut, och det var ju en vänslinga, men den vänslingan kom lite senare. Det var 20-talet någonting?
Ja, jag skulle gissa att det är någonstans där under första delen av 1900-talet. Och det är ju den vänslingen som sen tas bort 1999 när man gör den här senaste större omvandlingen av torget. För med en sån vänsling och med bilvägen som liksom gick utanför det här huset och även utanför Nytidhuset, så blev det liksom väldigt tydligt att man skar av torget och fontänen ifrån liksom butiken och verksamheten som ligger i husen. Så med att man plockar bort vänslingen och bilvägen så blir det ju på det här liksom det öppnare torget.
Som det var rätt spännande sträckning, Järntorget i Långedra. Snobbiga Långedra och så genom arbetarkvarteren och de mindre bemedlade och så in till stadens pulserade centrum.
Ja, det är en liten klassresa man kan göra där genom med spårvagnen.
Och det har det gjorts populärt bland annat av Janne Josefsson. Hemmans linje har gjort det. Precis. Ja, det är spännande. Du, jag tänker på utvecklingen av torget. Mm. Det var ju närheten till hamnen som var väsentlig för den. Men nu har ju inte hamnen någon betydelse i någon större utsträckning. När skedde den här förändringen? När försvann liksom betydelsen av järnvågen och så vidare?
Ja, den göteborgska järnvågen, det är den sista järnvågen vi har i Sverige. Och den försvinner ju i slutet på 1800-talet. Då tas den bort. Och det är ju egentligen i samband med det som vi har liksom den stora förändringen av Järntorget. För när man tar bort järnvågen så öppnas det upp för annan typ av verksamhet. Det är inte så att det med det liksom populära ordet idag gentrifieras direkt, utan det är ju fortfarande den här skärningspunkten mellan arbetarkvarteren i Haga och arbetarkvarteren i Masthugget. Och den här tydliga kopplingen som finns till arbetarrörelsen görs ju möjlig någonstans just av närheten till arbetarkvarteren, och att även mycket av verksamheten, vi har hamnen, vi har rätt mycket industrier och fabriker som växer upp här, alltså småfabriker, inte de här som stora fabrikerna vi tänker oss, utan småfabriker och liknande typer av verksamhet, där arbetare befinner sig. Så kopplingen mellan arbetarrörelsen och Järntorget är ju väldigt stark i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet när arbetarrörelsen växer fram i Sverige.
Och det är ju fascinerande egentligen om man tänker på det att torget, sa vi då, var det 67 som det fick
1867.
Sitt namn? 1867. Och byggnationen är bara 120 år gammalt. Det är inte så mycket att vifta med egentligen. Järntorget är ett rätt nytt torg.
Ja, alltså man tänker ju sig att den här platsen liksom har lika lång historia som Göteborg som stad, alltså 400 år någonting. Men så är det ju absolut inte. Alltså det som vi tänker som Järntorget är ju precis som du säger en relativt ny företeelse. För tittar man på torget, eller den platsen som var här innan torget, så var det en liksom oreglerad öppen plats. Så när jag säger oreglerad så menar jag att den var inte reglerad i någon stadsplan på det sättet att det var liksom bestämt vilken typ av verksamhet som skulle finnas eller hur gatorna skulle dras eller liknande. Så det var mer en plats som där djungens lag rådde lite mer än vad det gör i en del av stan som är stadsplanerad.
Men sen har den också varit utsatt för vilket ju inte var helt ovanligt, men för bränder också som har kanske påverkat bebyggelsen också.
Ja, alltså bränder, med tanke på vilken typ av verksamhet som fanns här med små träskjul och mycket olja och liknande. Så framförallt under första delen av 1900-talet så härjades ju de norra delarna av Järntorget ständigt av bränder. Vi har liksom flertalet bränder i början på 1900-talet på den delen av Järntorget som idag är Olof Palmes plats, alltså där Folkets hus står. För där var det ju tidigare små träskjul och liknande som lätt liksom fattar eld. Och vi har framförallt två centrala bränder. En 1935 i april. Och redan före den här branden så var träkåkan uppe för diskussion i kommunfullmäktige. Och kallades bland annat en skam för Göteborg. Och det var ju ganska populärt. Vi pratade en del om det i avsnittet om Maxi Dahlströms torg. Att framförallt socialdemokratiska politiker ondgjorde sig över de här delarna av Göteborg som var nedgångna. Man ville liksom riva, man ville ta bort det gamla, man ville bygga nytt. Och Olof Ernst Ljunggren som var socialdemokratisk politiker i början på 1900-talet, han skrev så här i sina memoarer: när elden flammade och röken bolmade färgades himlen över hamnen och älvmynningen intensivt röd. Jag kände en egendomlig tillfredsställelse. Och det säger en del just om...
Han slapp riva skiten.
Den brann ju ner och den liksom efter den här branden 1947 som är den liksom sista stora branden i området, då bestämde man att det är ingen idé att bygga upp det här utan vi bygger någonting annat istället. Och 1952 den 8 februari så inviger Tage Erlander, dåvarande statsministern, det som kom att beskrivas som ett hypermodernt hus som har skräddarsydda salar för folkbildning och utställningar. Och det är ju det som då är Folkets hus idag. Och en ganska typisk 50-talskåk skulle man kunna säga. Och sen när statsminister Olof Palme mördades i februari 1986, ett par månader därefter, så bytte man ju namn på den norra delen av Järntorget till Olof Palmes plats, så som den heter idag. Och det är ju där Folkets hus och Folkteatern ligger i den byggnaden runt Olof Palmes plats.
Och Folkteatern, och vi pratade om Nya teatern förut som ju inte finns kvar längre, är ju också så här att Järntorget är ju väldigt mycket en kulturell, ett nöjescentrum. Vet du om det fanns någon plan för det? Att det skulle vara som en slags pandang eller motsats till Götaplatsen och hela det kulturcentrumet? Fanns det en idé om det?
Jag har faktiskt ingen aning om huruvida det, liksom, att det var liksom intentionellt, att det var planerat att det skulle bli på ett annat sätt. För det är precis som du säger, att kulturen har ju varit stark. Dels när vi har det gamla arbetarnas hus, det som revs under 1950-talet och där nytidshuset står nu. Där förekom ju väldigt mycket teaterverksamhet och kulturverksamhet. Och nu har vi biograf Draken, vi hade tidigare Vågen som också låg i anslutning till Järntorget. Och det är en helt annan typ, det är mer, alltså man kan säga, mer folklig kultur.
Och så har det ju varit. Folkteatern, det säger sig självt, det ska spelas teater på ett annat sätt. Mm. Nya teatern, vet jag att mina föräldrar pratade om, de gick inte dit för att det var för folkligt. Mm. Mina föräldrar var lite posh, så de valde bort det där. Men där spelades revyer.
Ja.
Och det var ju också en biograf efter att det var teater. Så att, det här är lite lustigt, för alltså, när man läser om nya teatern så hade jag för mig att det var teaterverksamhet fram till slutet. Mm. För annars kunde inte mina föräldrar ha varit där. Så de var födda i 24 respektive 29.
Så jag vet att även på Vågen, kanske mest liksom känt från Nationalteaterns Livet är en fest. Mm. Men där var det ju framförallt dansband som huserade liksom i alla fall i slutfasen. Jag vet inte om det var det liksom kontinuerligt.
Nej, alltså de försökte ju ha olika konserter. Alltså under 80-talet så var det ju helt andra konsertverksamheter där. Och till och med Ramones har spelat där. Mm. Vilket jag missade, vilken en skandal av många skandaler som jag har missat. Men det var en väldigt, alltså det är synd att det inte blev en kontinuerlig konsertverksamhet. Det var en väldigt väldigt fräck lokal.
Ja, och anslutning till det så har vi ju även Pustervik och liksom den delen som kanske inte riktigt är Järntorget, men jag vet att du nämnde någonting om svartklubbar och liknande.
Ja, men då får man gå runt hörnet, men om vi kan ju börja med Pustervik då. Hörnet där, det är ju en gammal biograf, Rialto och sen samlar Prisma. Mm. Så där har vi varit och sett filmer. Men så småningom så blev ju det Pusterviksteatern. Och i då Pusterviksteatern på andra våningen där så började då Pusterviks musikverksamhet. Och som sen tog över och med värden, husägarens goda minne och hjälp, så blev ju det då rockklubben Pustervik, som invigdes 26 april 2012. Mm. Då stod jag på scen där.
Jaha, det är därför du minns det.
Ja, men det var fantastiskt. Det var ett sånt uppdämt behov. Och det har ju gått väldigt, väldigt bra för dem fram till pandemin då för snart ett år sedan. Mm. Då allt gick rätt ner i källaren, och så är det ju för de flesta kulturverksamheter.
Ja, även för filmfestivalen som ju vi har ganska snart. Den har ju också en väldigt tydlig koppling till Järntorget. Och
precis, och de huserar ju på Pusterviksteatern länge och fanns även på Pustervik ett tag och visade filmer där.
Ja, jag minns att jag gick mycket på filmfestivalen i början på 00-talet när jag var student och inte hade så mycket annat för mig, så kunde springa på biograf, så vet jag att jag såg en hel del filmer på Pustervik just, och minns att det var det absolut mest obekväma, det stället att gå och se biograffilm på. Däremot Kapitol med sina stora sköna fåtöljer, däremot det var den bästa biograferna
gått
på.
Det är en annan del av världen.
En helt annan del av Göteborg.
Och då ska vi då säga att filmfestivalen inleds då 29 januari. Det brukar ju alltid invigas och ha sin premiär i slutet av januari. Men i år är den alltså helt digital, så det kommer inte vara den här publiktillströmningen. Och vi ska också lägga till att Folkteatern var också visningsplats för filmfestivalen. Mm. Och filmfestivalen har ju haft sitt centrum på Järntorget sedan
1979?
Nej, 1979 då den startade, så var det på kåren. Ja. Så att det är det jag famlar efter grann lite i minnet. Att jag tror att rätt snart efter kåren, starten av kåren där, så flyttades det upp till Draken.
Ja, det stod på deras hemsida att Draken var en av de första, eller redan det första året 1979 så visades film på Draken. Men det kanske inte stämmer.
Det kan ha visats, men jag vet att
själva huvuddelen var.
Där visades flera filmer. Och varför vet jag då detta? Jo, därför att jag spelade då också.
Skönt, fick du in det också.
Vi var förband, mitt band Kai Martin och Stick var förband till en film som heter Jubilee.
Ja, ja, ja.
Båda visningarna. Ja. Vilket en av bandmedlemmarna hade glömt av. Så vi lyckades ringa in honom.
Men för mig, när jag tänker filmfestival, så är det ju liksom verkligen Draken som är
och
den
så
som
är det
centrum.
Ju, och det är ju en fantastiskt vacker, det är fantastiskt vacker salong. Så att det är lite sorgligt att inte få kliva in i den och njuta av filmer. Och nu är det som det är, så vi får komma igen nästa år. Jag ska bara, innan vi knyter an till filmfestivalen också, nämna att i Nytidshuset, så då arbetet hade lagt ner, så startade de som hade Gillstugan, som ju ligger där Bishop's Arms nu ligger, som ju också var ett viktigt ställe, både som restaurang men också på andra våningen, så hade de mycket, mycket små band som, och artister som uppträdde, men alltså aktade som Tommy Körberg kunde ju också dyka upp där med någon mindre ensamma. Men in i Tidhuset då tog de över arbetets lokaler och hade konservverksamhet och körde julbord och sånt här. Så att, ja, det har varit mycket cooking här. Och vi har ju Dan Andersson-statyn.
Ja.
Som koppling till nöjesvärlden och den mer litterära världen. Men varför står han här?
Ja, han var ju reporter på Ny Tid 1917-1918. Poeten och skalden Dan Andersson. Han gjorde en kort sejour här ett par år innan han tragiskt gick bort i en, var det vätecyanid som sprayades mot någon form av ohyra på det hotellet, Hotell Hellman i Stockholm tror jag det var, där han sov och sen så helt enkelt dog tyvärr. Och han jobbade ju här, så det är därför hans byst är en av, vad är det, tre byster är det som är här i anslutning. Det är Hjalmar Branting som är på Olof Palmes plats och vet han, Charles Lindley, som också är byst. Och han kallades av sina kollegor för Black Jim. Han skrev även under signaturen Black Jim när han skrev i Ny Tid. Och det är ju det.
Dan Andersson,
men inte Hjalmar Branting.
Men det är en rätt ny byst.
Ja, den är från, vad kan det vara? 1990 är den faktiskt, ja, är rest. Den 18 november. Britt-Marie Järn heter konstnären. Och det passar ju till torget.
Passande, ja, och så det är väl koppar i och för sig. Men
ja, jag tänkte till torget.
Järntorg och kopparskulptur, ja. Är en byst.
Ja, så den har stått där i 30 år. Så den är ju betydligt mycket yngre än vad den mest i ögonfallande statyn som vi nämnde som hastighet, nämligen De fem världsdelarna av Strindberg, inte precis. August Strindberg. Nej,
Tore Strindberg.
Som
de var väl släkt?
De var kusin, August Strindberg, och även bror till Nils Strindberg som omkom i samband med André-expeditionen. Och har man inte tagit sig en närmare titt på De fem världsdelarna, eller Järntorgsbrunnen som den också kallas, så ska man verkligen göra det, för de fem kvinnofigurerna som sitter, de ska ju då föreställa och representera de fem världsdelarna, Asien, Oceanien, Afrika, Amerika och Europa. Och sen har vi ett skepp längst upp som rider på fem vågor som ska representera de fem världshaven. Och det som är absolut mest intressant och som man kanske inte märker om man inte tittar noga på den här brunnen, det är ju att i själva brunnen, i den här som sticker upp, så finns det ett antal stämplar från olika järnbruk runt om i Sverige. Så det är också ett av många minnen från den tiden som det här var en plats för järnhantering.
Det är spännande.
Och det har vi också på andra sidan, har vi ju lite andra spännande statyer. Bland annat tre järnbärare som ju också har kopplingen till historien. Där det här liksom var en plats för järnhantering. Vi har ju också den här statyn som heter I arbete för arbete. Som består av tre personer, två kvinnor, en gravid och en man som bär en fana. Och runt omkring den i, vad heter det som den står på, socken?
Socken.
Så har vi, finns det bilder dels från brödupproren och brödkravallerna 1917 här i Göteborg. Där vi bland annat hade sammanstötningar mellan hungrande demonstrerande arbetare och polis här på Järntorget. Från Olskroken och hyresstriderna mellan fastighetsägare och hyresrättsinnehavare i Olskroken. Då 250 familjer vräktes. Och även första gången som August Palm talade i Göteborg i Haga 1882. Och den här statyn uppfördes 1986, alltså sommaren då, samma år som Olof Palme mördades. Och då platsen även döptes om till Olof Palmes plats. Så rent tekniskt så är ju inte Olof Palmes plats längre Järntorget, utan en separat del, en separat adress. Och Biograf Draken ligger ju inte heller på vare sig Järntorget eller Olof
Palmes plats.
Om vi ska vara petiga.
Precis,
det ska vi
som
väl
är Heurlin. Det är väl hopplöst namn att säga.
Även en gammal sosse, det är,
ja,
också,
gissar jag. Förmodligen. Jo, vi pratade ju om filmfestivalen, ja. Vilket också knyter an lite granna, kanske som en final här, Järntorgets framtid.
Mm.
Stordalen som ju har posthotellet, som jag kallar det och som göteborgarna kallar det, håller ju på och bygger ett jättehotell på baksidan av hela det här komplexet.
Ja, han har ju storslagna planer,
han
den mannen.
Han har storslagna planer. Och jag intervjuade Mirja Wester som är vd på Göteborg Filmfestival. Och frågade om hon var orolig inför planerna på det här hotellet. För att det har uttryckts lite så i medier. Men tvärtom så är det snarare så att det är goda utsikter. För att hotellverksamheten kommer integrera Draken, och Draken kommer vara kvar som biograf och salong för filmfestivalen, och de kommer vara kvar i sitt centrum här. Och det blir ett jättehus där de plötsligt kan integrera all sin verksamhet med liksom invigningsfester och presskonferenser och intervjuer och whatever. Så att Järntorget har en spännande framtid framför sig.
Ja, lite som vi sa, att om en person som var här när Järntorget fick sitt nuvarande namn 1867 hade ploppat in här idag, så skulle han förmodligen inte känt igen sig. Och om vi åker 150 år framåt i tiden, så kommer vi förmodligen inte heller känna igen oss i framtidens Järntorget. För det är precis som du säger, förmodligen en plats som kommer fortsätta att förändras så som den har gjort under egentligen hela sin livstid.
Staden är, som man alltid säger i mer poetiska sammanhang, work in progress.
Det tycker jag låter som en utmärkt avslutning av dagens avsnitt.
Underbart. Tack för att du gjorde det här och att jag fick vara med. Och att Göteborg Direkt får informera sina kära läsare om Göteborg. Och vi gör ju detta i anslutning till stadens 400-årsjubileum. Så att det kommer fler avsnitt. Tack och hej.
Hej.
Nej, hur ska vi kunna klippa detta? Ja, vi måste ju börja om från början.
Vi kan klippa upp det bara så att det blir bara det. Robbarna blir fel.
Nej, vi kör en bojkott istället.
Vad spelar ni in?
En podd för tidningen Göteborg Direkt om Göteborgs historia och platser.